Pella Kågeman, Hugo Lilja, kentaurer nu, för ni två är filmregissörer, manusförfattare och har skapat en helt ljuvlig, rolig film som heter Egghead Republic. Och i filmen så är det 2004. Det heta, coola mediebolaget Kalamazoo & Herald skickar ut en liten grupp medarbetare för att besöka en plats där en atombomb har skjutits ner. Det är en död zon och där ska de intervjua en författare. Och så här låter det när de närmar sig den mur som omger det förgiftade området.
There it is. The wall. The only thing shielding us from the most radioactive spot on Earth. Behind it, centaurs are galloping in harmony, holding hands and hooves.
There are no centaurs in the zone. As you'll see for yourself.
Ja, Pelle och Hugo, ni har tidigare prisats, fått guldbagge för filmen Aniara. Och den här filmen, Egghead Republic, hade premiär vid filmfestivalen i Toronto. Ska man beskriva det som en sorts vardagsnära sci-fi med lite fantasy-inslag, eller hur skulle ni...
Det var väl en bra beskrivning, tycker jag.
Ja, men vad drar er dit?
Ja, vi återkommer ju till science fiction-historier. Vi har lite olika... bakgrunden, jag och Pella, jag kommer från en liten rollspelsbakgrund med världsbyggen och sånt, och Pella kommer från konst och dokumentärhållet.
Och Berghain.
Ja, och Berghain.
Men det här var ju på, alltså det började med att vi fick boken, eller vi, jag, när jag gick på Mejan, Kungliga Konsthögskolan, så fick jag boken Egghead Republic som är skriven av författaren Arno Schmidt ett år efter Aniara kom den, 57. Och då var det en tysk professor som sa att den här tycker jag du och Hugo ska göra en film på, och så läste jag den, och Arno Schmidt var också även översättare från tyska. Edgar Allan Poe översatte han mycket, och han var också så här, han ville jävlas, så han skulle skriva en bok på tyska som inte gick att översätta. Jag med min mediokra engelska läste engelska översättningen. Nu ska den här boken komma på svenska också, det ska bli jättekul. Och jag förstod ju hälften, men var ändå väldigt, väldigt fascinerad av språket. Mindre fascinerad av den väldigt manliga blicken. Det är en jättekåt manlig journalist som åker till ett radioaktivt Nevadaöken och blir då kär i en kentaur. Men det är så svårt att ha sex med henne, för hon har så lång rygg så han når liksom inte att dra i håret och sånt där. Så jag kände så här, nej, men det där var inte kanske min grej, men förutom meningsmyggnaderna kanske. Men det fick mig ändå tänka på de här åren 2004-2008, vad jag gjorde när jag gick på Berghain och bodde i Berlin, och sen reste bland annat till Tjernobyl med Vice Magazine. Och då blev det liksom ett slags giftermål mellan den här boken och den egna erfarenheten och Hugos bakgrund och min bakgrund. Och ja, så blev det här radioaktiva kentauren av...
Ja, som utspelar sig 2004. Jag tycker det är lite roligt med den här erfarenheten från mediebolaget Vice. För man ser ju den här kåta mediemannen som du beskrev. Han finns ju verkligen med i den här filmen också. Hur var det, liksom, berätta lite om det där. Hur var det att få in... Är det en liten hämnd på den tiden att få in den här media?
Ja, men då har jag nog gått lite light. Så här. Vissa gamla medarbetare som säger så här, nej fan, ni har varit lite väl snälla. Och då ska man ändå, ja, jag ska inte avslöja för mycket. Men jo, men det kanske är, vi pratade lite här innan om myter. Och vad är en myt? Och vad är, alltså hämnd är ju också, gestaltas i väldigt många myter. Och vi var även inspirerade av monomyten när vi gjorde den här filmen. Och det handlade också om, vi har suttit i intervjuer tidigare här idag om, med Stockholms filmfestival, och försökt få fatt i vad fan har vi menat med det här och varför skulle vi göra det här. Och då kom vi in på myter väl, och så, vad som är sant. Det finns också, rädda mig här Hugo. Jag har gått bort mig. Nej, inte,
nej, du har inte gått bort dig, men varsågod och rädda henne Hugo.
Vad vi egentligen ville säga med filmen egentligen.
Nej, men mer eller med myt. Alltså vad som är en, för det var ju också så här, du hamnade i Kazakstan till slut, men det var en lång resa via ett grekiskt bröllop och avslag från Filminstitutet som gjorde att det blev liksom Kazakstan. Från början var det originalet Nevadaöknen, sen hade vi någon grekisk öken på gång, och sen så blev det Kazakstan, för vi filmade den här filmen på Gotland, och den, vi googlade öken som liknar Gotland, och då är det den här Kazakstan som har den mest sandfärgade, alltså kalkfärgade öknen.
Så filmen hamnade alltså i det här döda radioaktiva området då, det är i Kazakstan.
Ja.
Ja. Och där finns det också kentaurer.
Ja.
Hur var det att skriva in en kentaur, Hugo, i filmen?
Ja, men det är väl ett, alltså, det är ju också från Egg Republic, en central del av det. Och det känns ju också som att det är också liksom drivkraften för det här mediebolaget att åka dit. Det finns en myt om att de här kentaurerna ska finnas i den här zonen, och de vet inte riktigt det, och kanske inte egentligen är deras primära drivkraft att åka dit heller, utan att se coola ut framför kameran. Så den har varit en central gestalt och en nyckelscen, och också varit den scen som mötet, eller det eventuella mötet eller drömmen om den här kentauren, har alltid funnits med liksom från första draftet och också i olika casting-situationer och sånt. Så det är, man kan säga att ja,
det är ju en rätt sexy kentaur.
Otroligt sexy faktiskt. Ja,
och hur tänkte ni där?
Sexigare bättre? Nej, jag vet inte. Nej, men också tillbaka till vad vi pratade om innan, det här med myt. Alltså, vad är en myt? För vi pratade också om att, så här, att för mig finns filmens kärna nästan i titeln också, Egghead Republic, och att vi lever i de här olika hagarna som inte är så bra på att prata med varandra. Och för 20 år sedan var jag en liten grisekno, och nu är jag en sugga som liksom har massa spenar till alla barnen. Och min hjälte är min mormor som jag liksom var så bra med barn, och hon är den som jag liksom inte kan leva upp till, och för 20 år sedan var det någon annan, och så är det på något sätt vem är hjältarna, och att de är olika, de här olika hagarna, och så bara springer man efter de hjältarna som de andra fåren i flocken springer efter.
För en hjälte som, eller en som är hjälte i en hage då, om vi tar vidare den liknelsen, det är ju den här mediemannen i den här lilla, i en bil som de kör runt med det här mediebolaget i den här radioaktiva öknen i er film, och det är i den här öknen som de ser olika saker som händer utanför rutan. De vågar inte gå ut, för där är det jättefarligt, man ska inte ut i den här zonen, och egentligen skulle de inte vara en författare som inte kan ta emot dem, och sen händer en del saker runt det där. Så de är ju i sin lilla grupp där. Men det är så tydligt, tycker jag, när jag ser filmen, att det är 2004. Det känns verkligen 2004. Hur gjorde ni, Hugo, för att gå tillbaka till 2004? För att hamna där?
Alltså, det är ju mycket i estetiken förstås också. Så enkelt i den, liksom, den musik som spelar och så vidare. Men på ett sätt så är det bara ett avstamp. Alltså, det är klart att vissa av de här frågorna och som drivs i filmen är också den tiden, liksom pre-MeToo-era och så. Men mycket av de strukturerna finns ju kvar idag ändå också. Liksom. Och just hur man, som Pella var inne på, formar sina egna sanningar inom en viss grupp, inom den echo-chamber man är nu, och liksom försöker leva upp till att verka inom de, liksom, de regler som finns och vad som anses vara coolt och hur man ska liksom få status i den miljön liksom, och hur det skiftar. Så på ett sätt är väl inte att det är 2004 det mest primära i filmen.
Ja, men det kändes bara 2004. Nej, men man känner ju verkligen den här mannen, mediemannen i bilen, han är ju verkligen kung där i sitt eget kungrike.
Mm, och han heter Dinos, han är en dinosaurie, men också Dionysos, och ja. Det finns myter, vi har ju jobbat med myten underliggande på något sätt.
Men hur jobbar ni ihop då? Liksom? Vem kommer in var i processen? För ni är ju ett team.
Mm. Mad cup, bad cup eller vad det heter. Alltså det finns som vi pendlar mellan.
Mm. Vem är du, Hugo och Lilja? I det?
Jag tror det växlar, vem som är mad och bad faktiskt. Den här är en upprinnelse i Pallas egna erfarenheter, så det är klart att grundhistorien är hennes, men vi jobbar ihop på väldigt många olika projekt, och det är en ganska kaosartad samarbete på det sättet att det finns ingen strikt uppdelning oftast när vi jobbar i manusprocessen och så. Vi har lärt oss erfarenhetsmässigt, vi har jobbat i många år, så att vi delar upp oss. Vi har liksom olika, vi har till exempel anekdotförbud när vi pratar, vi får aldrig referera till något, vi måste vara väldigt konkreta kring scenerna, de får stå för sig själva, kanske också för att vi också är ett par på riktigt, så att vi liksom
orkar inte med varandra.
Nej.
Men vad anekdotförbud?
Ja, men ofta annars ifall man berättar om en scen i en skapande process så brukar man berätta så här, ja, men det här var jag med om och bla bla bla, alltså att man tar det liksom refererat till något annat, men vi måste vara on the point hela tiden.
För vi har redan hört anekdoterna.
Ja, exakt.
Är det mer så? Alltså det är mer tyst.
Okej, tyst scenen.
Ja, vad betyder det här konkret? Alltså inte vad du var med om för 3 år sedan. Mm. För det vet jag också.
Men den här Dino, han är ju ett riktigt svin faktiskt. Mm. Alltså han, ganska mycket alkohol förekommer. Han tycker att man ska festa, det är coolt i den här bilen. Mm. Han driver på där ganska mycket. Det finns övergrepp i vissa scener. När du berättar om scenen men inte om anekdoten då, för Hugo, hur blir det liksom?
Nej, men vi menar nog, precis som Pella sa, att vi redan känner till varandras anekdoter i stor grad, så att det kanske är lite tillspetsat att det är noll, men det är fortfarande, det är klart att vi det är nog för att vi känner till den sedan tidigare. Men det skiljer sig ganska mycket från andra samarbeten, om du bara svarar på den frågan.
Mm. Mm. Men hur var det för dig att höra om det här? För att det är ju inte så härliga. Det är inte en sån härlig beskrivning av ett mediebolag, kanske.
Nej, verkligen inte.
Blev du förbannad?
Absolut. Det blev jag, absolut. Och samtidigt så har jag hört många aspekter om... Det finns ju också varför man ändå väljer att vara i den miljön och så vidare. Och att saker inte är så svart och vitt alla gånger. Inte de bitarna av liksom...
Jag tycker att det är så fascinerande vad man tycker är ballt. Alltså nu, ett gott föräldraskap, det är ju väldigt häftigt tycker jag, och ser upp till och sådär. Men, och nu är vi nere i Skåne och gör krim också, vilket gör att vi har varit på mycket... Alltså pratar vi väldigt mycket poliser, och nu tycker jag att de här kriminalteknikerna, att det är så wow, alltså de har nästan blivit gudar för mig, att de är så här, och de kommer med tops och de ser hur blodet har stängt på ett visst sätt, och då kan de komma fram. Alltså jag är så här, hur fasiken klarar de det här? Det är på något sätt någon grej att the longer you stare, eller vilken hage du befinner dig i, så blir till slut något gudomligt. Alltså jag tycker väl inte att polisen är det bästa som finns, men jag märker att jag får det är sådana tankar som plötsligt kommer. Att det här är ju liksom wow.
Det är vad landen gör, ska vi kanske
ja,
säga.
Ja, det är vad landen.
Så ifall man undrar. Och där svarar du på frågan vad ni kommer göra härnäst. Det är det ni gör nu. Det är krim. Ni har gått in i den.
Ja, nu är vi i slutspurten. Så vi kommer helt outsövda hit. Och så åker vi tillbaka på måndag, drar det igång igen.
Ja, men är det kul?
Det är väldigt kul. Men sen, för oss är det en väldigt kort process ändå. Man går in och gör någonting snabbt. Mm. Och våra andra saker som vi gör framöver också tenderar att bli just någon sorts mix av science fiction och andra idéer. Just för, på grund av att det alltså mycket av våra science fiction berättelser styr våra tankar väldigt mycket. Liksom sätter gränserna egentligen för vad vi kan föreställa oss. Som vi ju ser ganska mycket i dagens politik också, med liksom sådana figurer som Elon Musk och sånt också, som har ett extremt stort genomslag och egentligen har byggt mycket av sin värld på liksom axplock från science fiction berättelser. Mm. Där han på något sätt, jag vet inte.
Men får ni in science fiction på något sätt i Wallander då?
Ja, efter någon sprängning där fick vi gå loss med någon kamera och en ficklampa och göra någon drömsekvens.
Så kanske inte riktigt science fiction, men åtminstone drömska och mytologiska kanske får en liten
krymning. Och så kanske hamnar på klippgolvet, ska sägas, där okay. Det väl gäller.
Vi får väl se sen hur det blir med Wallander. Men Egghead Republic i alla fall, när Sverige premiär nu på Stockholm Filmfestival, och den går upp på vanliga biografer den 28 november. Pella Kågeman, Hugo Lilja, tack för att ni kom hit.
P1 Kultur.